Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Amen. Låt oss be. Låt store Gud, din sanningsljus, av oss med andakt höras. Låt varje bröst av nådens röst idag till bättring röras. På det vår tid i dygd och frid må tronens frukter röna och salighet i evighet vår tro med seger kröna. Amen. I det sista kapitlet av Johannesevangeliet berättar Johannes om en händelse vid Tiberias sjö, eller vid Genesarets sjö, det är samma sjö vi talar om. När vi läser i kapitlet innan så ser vi att Johannes liksom avslutar sitt evangelium om Jesus. Men det fattas något. Därför skriver Johannes ett kapitel till. Så varför skrev han det här kapitlet? Som det är övriga kapitel så finns det en orsak eller en betydelsefull händelse som han vill berätta om, som förhärligar framförallt Kristus. I detta fall berättar Johannes om den uppståndne frälsaren och Petrus. Det är säkert många som skulle ha undrat över förnekaren Petrus ställning inför Jesus efter uppståndelsen. Alltså, vad sa Jesus till honom? Och hur såg Jesus på honom efter att han hade uppstått? Om inte Johannes skulle ha skrivit det här kapitlet. Med tanke på att Johannes skriver sitt evangelium ganska sent, så fanns säkert en hel del frågor. Var Petrus någon man borde räkna med? Eller var han en maktmänniska som manipulerat sig tillbaka in i lärjungakretsen och tagit makten över kyrkan? Eller kan man säga, finns det en bevis för att Jesus tog honom tillbaka, att han återupprättade honom och återgav honom uppdraget att vara lärjunge och ett kronvittne? Gjorde han det på ett konkret och otvivelaktigt sätt som kan övertyga oss än idag? Vi läser i Matteusevangeliet om hur Petrus förnekar Jesus. Och då avslutas han med orden. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt. Innan toppen gal ska du förneka mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Sen säger Matteus inget mer om Petrus. I Markusevangeliet finner vi ytterligare en hälsning till Petrus av den uppståndne, som det sista vi hör om saken. Han säger, men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Inte heller Lukas berättar om något möte. Något speciellt möte mellan Petrus och den uppståndne i sitt evangelium. Däremot Johannes berättar ingående i det 20:e kapitlet om Thomas besvikelse och tvivel och hur Jesus upprättar honom. Så frågan som alla nyfikna läsare ställer sig, hur gick det för Petrus? Det finns en del elaka tungor som har sagt att syftet med Johannes evangelium är att sätta sig framför Petrus, upphöja sig själv på bekostnad av Petrus. Men det kan vi ju säga att en ren lögn. Det finns inget sånt i det som Johannes skriver. Johannes skriver först och främst om Jesus för att vi ska tro på honom och ha evigt liv genom tron på hans namn. Det gör även de andra evangelisterna. Men de detaljer som Johannes har med i sitt evangelium är till för att förhärliga Jesus och visa på hans stora kärlek till oss syndare. Vad han gjorde och alltjämt gör. Vad han led, eller kanske snarare hur han led. Vilket högt pris han betalade för att återupprätta gemenskapen mellan Gud och människorna. Om det här skulle vara det enda syfte med det som Johannes berättar, så kanske inte det 21 kapitlet skulle ha behövts. Redan det 22 visar på hur härlig Kristus var. Visst handlar också det 21 kapitlet om Kristi härlighet. Men det handlar också om Petrus. Han berättar om och fullbordar deras förhållande, Petrus och Jesu förhållande, på ett mycket upplyftande sätt. Det här skulle inte ha varit nödvändigt om det skulle ha varit vilken annan människa som helst som hade fallit. Men när det gäller Petrus och hans upprättelse så är det viktigt att veta. För Petrus var en av kronvittnena, en apostel utvald av Jesus själv. Han hade en ledande roll i kyrkan. Han skrev flera brev och lär ska stå bakom Markus evangeliet. Så visst är det oerhört viktigt att veta att han var kallad och återupprättad av Jesus Kristus själv. Utan det här kapitlet så skulle vi inte veta någonting om Petri upprättelse. Alla evangelisterna berättar om att han förnekar Jesus. Så utan det här 21 kapitlet skulle vi inte ha den här kunskapen vi har idag om hur Jesus upprättar Petrus. Hur viktigt är då det 21 kapitlet i Johannes evangeliet? Det är jätteviktigt. Vi får veta att Petrus inte var någon maktmänniska som manipulerat sig in tillbaka i lärjungakretsen. Och ta i makt över kyrkan. Det ger oss en unik inblick i hans förändrade karaktär. Hur han blev annorlunda i mötet med den uppståndne. Johannes berättar att livet som fiskare började locka Petrus igen. Fiskare kunde han. Det var ett hårt men okomplicerat sätt att leva. Misstagen var konkreta, men det var att göra på nytt nästa gång. Jesus hade visat sig för lärjungarna 2 gånger tidigare utan att direkt brytt sig om Petrus. Så troligen kände han sig rätt så tom och osäker på sin uppgift som Jesu lärjunge och bland lärjungarna just vid det här tillfället. Fram till skärtorsdagen hade de varje dag varit tillsammans med Jesus i 3 års tid. Vilket hade boostat deras självkänsla. Det var så nära in på odödliga man kan komma. Något som krossades totalt under de sista timmarna i Getsemane. Och för Petri del på överste prästens förgård. Jesus hade varit allt i deras liv. Och allt kretsade sig runt honom. Vilket man kan säga att det fortfarande gjorde. Men nu kring saknaden av honom. Jag hade sett honom 2 gånger på 2-3 veckors tid. Han hade liksom kommit och gått lite som han själv ville. Så längtan efter honom måste ha varit enorm. Så känslan av övergivenhet och rastlöshet var troligen påtaglig. Och det är ingenting konstigt. De hade lämnat Jerusalem drygt 1 vecka efter Jesu uppståndelse och kommit till Galileen. Med all sannolikhet ägde mötet rum mellan Thomas tvivlaren och Jesus 1 vecka efter hans uppståndelse i Jerusalem. Medan de troligen hade följt Jesu uppmaning strax efter den händelsen har gått till Galileen för att möta honom där. Det är mycket man kunde säga om den här händelsen. Men vi ska idag kort konstatera några saker i Johannes berättelse om lärjungarna. Du kanske tänker att om jag bara fick se Jesus en enda gång, så skulle din tro vara bergfast. Så skulle du aldrig mer tvivla. Det som är lustigt är att lärjungarna hade mött den uppståndne flera gånger sedan han uppstått, men verkar ändå rastlösa och villrådiga. De verkar dela känslan med dig. De trodde på Jesus och att han hade uppstått, men förstod ännu inte vad de skulle göra med allt de sett och hört. De levde som en bubbla. När Johannes berättar om deras misslyckade fisketur avslöjar han apostlarnas mänskliga sida. De var inga supermän utan helt vanliga, precis som då jag. Ja, till och med så vanliga att Petrus inte ens först reagerar eller verkar tycka det är något märkligt med den stora fiskemängden de får när de kastar ut näten på det speciella stället som främlingen på stranden tipsade om. Det är först när Johannes säger att det är Herren som han fattar. Så vanlig är han att han glömmer bragden och kompisarna i båten. Hoppar i sjön och vadar i land för att han är rädd att missa Jesus. Varje minut med honom räknas. Det kan ju bli så speciella. Men så vanliga är även lärjungarna att de liksom tystnar i den uppståndnes sällskap. De har ännu inte riktigt fattat fullheten hos Jesus. Vad han kom för att göra. De vill ha allt som förr. Men deras tunga verkar fastna i gummen, berättar Johannes. När Jesus frågar Petrus lite senare om han älskar honom inför alla de andra, gör han det för Petrus och de andra lärjungarnas skull. Petrus synder var på Jesus när han dog på korset. Hans svek fanns inte längre som något hinder för Jesus. Hela världens syndaskuld var bortrensad när Jesus gav upp andan. Så även Petri. Men lärjungarna visste vad de hade gjort. Petrus var medveten om sina många och grova synder. De hängde som en skylt i pannan på honom. Tre gånger förnekade han Jesus. Tre gånger ger Jesus honom möjligheten att bekänna samhörigheten med honom på nytt. Och varje gång ges han på nytt förtroendet av Jesus. Petrus förnekade offentligt och blir upprättad offentligt. Hans synder var redan förlåtna. Han var redan rättfärdig inför Gud. Och nu var han återinstallerad av Herren själv som ögonvittne och apostel. Om Petrus och hans svek förläts och han upprättades, han som kanske hade fallit djupast av dem alla, då upprättades även alla de andra i hans upprättelse och gavs nytt mod. Så låt oss tala om oss. Hur är det om då jag har svikit, syndat avsiktligt eller av oaktsamhet? Hur är det med din ställning inför Gud? Låt oss påminnas om en teologisk sanning idag som du säkert många gånger har hört, men som är så oerhört viktig att minnas. Speciellt om du likt med mig ofta syndar och har svårt att hålla upp ett önskat tempo i troslivet. Alla människor saknar den rättfärdighet som Gud krävde. Så Gud ingriper och gör oss rättfärdiga genom Jesus liv och död. Det här kallar vi för rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelsen, alltså hur du som syndare blev ren i Guds ögon, är en domstolshandling Du och hela världen förklarades rättfärdig av Gud, utan synd, icke skyldig, den dag Jesus stod på korset. Din natur förändrades inte därmed, men din status inför Gud, hur han ser på dig, förändrades. Du är förklarad vara rättfärdig, alltså felfri i Guds ögon, oberoende av hur det känns just nu. Världen är förklarad rättfärdig, alla tillsammans. Rättfärdiggörelsen är objektiv, den är Guds verk alena, utanför oss. Den beror helt och hållet på Jesu Kristi verk och till ingen del på dina gärningar, varken på vad du gjort eller kommer att göra. Rättfärdiggörelsen är universal, för Jesus dog för hela världens synder. Och hela världen blev förklarad rättfärdig utan synd i Kristus. Rättfärdiggörelsen är subjektiv, för den tillräknas dig genom tron på Kristus alena. Den objektiva rättfärdiggörelsen är ett faktum för alla människor, oberoende om människan tror det eller inte. Gud vill att vi ska komma till tro. Guds nåd är universal. Den är allvarligt menad för alla människor. Även till dem som slutligen går förlorade är nåden utsträckt. Tron är det medel, redskap eller kanal varigenom man tar emot den erbjudna, den utsträckta nåden, förlåtelsen och frälsningen. En människas omvändelse eller på nytt födelse är en total förändring i hennes personliga status inför Gud. Den objektiva och universella sanningen blir min sanning och mitt hopp inför evigheten, den dag jag kommer till tro. Gud frikände alla syndare för Kristus, har betalt straffet i alla ställe. Ingen människa har bidragit med något till sin rättfärdiggörelse. För att en syndare som du och jag ska bli förmånstagare av eller tro denna sanning, har han eller hon, att han eller hon är rättfärdiggjord i Kristus, måste det här uppenbaras, förklaras eller predikas för syndaren. Evangeliet, det glada budskapet om Guds fria förlåtelse i Jesus Kristus, är en främmande kunskap för det mänskliga sättet att tänka. En dårskap för den oomvändne. Den helige ande verkar tro genom det här budskapet, genom evangeliets budskap. Evangeliet skapar tro i hjärtat hos dem som hör det. Troende har ett uppdrag, har en skyldighet att sprida, proklamera det här budskapet. Predikan med omvändelse och evangeliets löften är allvarligt menad och avsedda för alla människor. Denna kunskap ger oss en oerhörd styrka i vårt dagliga liv och till att dela eller sprida ut det här glada budskapet till alla människor. Tror vi detta? Ja, det här tror vi. Genom tron har du mottagit evangeliets löften personligen. Alla dina synder är dig förlåtna. Du har evigt liv i saligheten hemma hos Gud i himlen. Denna sanning är redan din här och nu. Det finns en plats vid festmåltiden i himlen som bär ditt namn. Din tro tillför den här verkligheten ingenting. Den är bara ett instrument varigenom det sanna budskapet mottas och tilldelas dig personligen. Den griper tag om Guds ord och löften som han har gett oss i evangeliet och gör oss genom dem till Guds barn. Han gör de här löftena till Guds löften till mig. Bibeln blir ett kärleksbrev från Gud till just dig. Varje ord, andas Guds omsorg om dig. Petrus blev upprättad, vilken även de andra 10 apostlarna blev av Jesus själv. Du har samma löften liggande framför dig som de hade. De fick höra dem av Jesus. Du kan läsa samma löften på nytt och på nytt. Grip tag om dem och gör dem till Guds löften till just dig. För vi har en Gud som inte kan ändra sig. Glöm aldrig vems barn du är. Må Gud alltid bevara dig i denna saliggörande tro. Amen. Skulle jag min Gud ej lova, prisa högt av all min själ. Allt jag äger är hans gåva, och han vill mig ständigt väl. Idel kärlek han mig ägnar, fader god barmhärtighet. Alltid han mitt bästa vet, och i nöden väl mig hängnar. Allt som jordiskt är förgår, Herrens kärlek blott består. Amen.